Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 55. Och i den här podden, som nu faktiskt har fyllt 2 år, samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Malpuri Groth från Sveriges kvinnolobby om deras projekt Rösträtt. Det projektet vill öka valdeltagandet i valet i september hos utrikesfödda kvinnor. Ett mål som de också nådde. Men då säger vi välkommen till Lottapodden Malpuri.
Ja, men tack snälla.
Kan inte du bara vara med och berätta lite, vem är du?
Jo, Malpuri Groth är jag och jag jobbar på Sveriges kvinnolobby. Dels som då projektledare för projektet Rösträtt, men också som sakkunnig i demokrati- och maktfrågor.
Mm.
Detta lilla arbetsområde.
Eller hur?
Sveriges kvinnolobby är ju då en paraplyorganisation för kvinnorörelsen. Och det är ju då, vi samlar 49, tror jag, medlemmar. Och det kan ju vara liksom stora föreningar, som, alltså andra paraplyer som typ Unison eller ROX som samlar jourerna. Men det kan ju också vara jättesmå föreningar som har nischat in sig på en sakfråga eller en förening som kanske samlar en viss etnisk tillhörighet eller så.
Mm.
Så att det är en stor blandning. Och vi jobbar ju då främst med att ta tillvara kvinnorörelsens intressen och frågor och se till så att jämställdheten är högst upp på den politiska agendan.
Mm. Och vad är det som har gjort att du har liksom intresserat dig för de här frågorna och tycker det är intressant att driva och har valt det jobb du har?
Alltså jag har sedan studietiden varit väldigt intresserad av frågor som rör feminism. Och jag ska säga, jag kan för att namedroppa en man, vilket är ganska ovanligt i de här sammanhangen, så finns det en professor vid Stockholms universitet som heter Max Waltman. Och han var en väldigt tongivande person i den första universitetskursen som jag hade och blev väldigt påverkad av honom. Och det kan man säga var ett första startskott för mitt intresse. Så när jag varit liksom ideellt engagerad i olika föreningar för kvinnors rättigheter och kvinnors fulla mänskliga rättigheter.
Mm. Och varför är det viktigt, tycker du då, att just lyfta kvinnors rättigheter? Vi är så jämställda, tycker vi i Sverige.
Ja, men för det första är vi ju inte så jämställda som vi tror. Och det är väl en viktig liksom, sak att bara att vi bara är överens om det. Men sen så tycker jag att det är viktigt för att liksom, generellt sett, när man pratar om mänskliga rättigheter, till exempel, nu när vi liksom nämnde det, att den är ju så himla man pratar om det på ett könsblindt sätt. Att så här, men det är allas mänskliga rättigheter. Men då när ett kön systematiskt inte får tillgång till makt, inflytande, till ekonomiska förutsättningar, inte kan vara fri från våld och inte kan vara, alltså måste arbeta obetalt och inte få samma lön, alltså då på grund av sitt kön, då är inte det mänskliga rättigheter för alla, utan då är det bara det för män.
Mm.
Och det är ju någonting som måste uppmärksammas. Och det är ju så i hela världen, men det är ju så, alltså, jag tänker att det är så jättetydligt med så här MeToo, att så här, ja, men alltså, det är liksom inte, Sverige är inget undantag.
Mm.
Och att så här, det är så himla viktigt att vi liksom förstår det, att vi inte går händelserna i förväg.
Mm. Och projektet Rösträtt då, som ju är det vi ska prata om idag. Hur kopplar det in mot just de frågorna kring demokrati och allas mänskliga rättigheter?
Jo, nej men alltså i vårt arbete, som till exempel när vi granskade regeringens budget på etableringsinsatser, så såg vi att etableringsinsatser i hög grad gynnade män och kostade mer pengar också för män. Medan då, det betyder alltså att kvinnor hade mindre tillgång till de här etableringsinsatserna och de kostade mindre för de här kvinnorna. Och det betyder ju att insatserna är liksom sämre, kvaliteten är i alla fall lägre. Och delen tillsammans med annat arbete som vi har gjort har vi sett att så här, just utrikesfödda kvinnors makt och inflytande är lågt i samhället. Och vanligtvis så jobbar ju inte vi med den här typen av verksamhet som rösträtt är. För jag kan bara kort säga vad rösträtt är för någonting. Det är liksom att det handlar ju om att öka utrikesfödda kvinnors valdeltagande i valet 2018. Och ta fram ett metodmaterial till kommuner om hur de kan arbeta för att utrikesfödda kvinnor ska rösta i större utsträckning. Och då har vi rekryterat ambassadörer. Vi rekryterade 110 ambassadörer i 10 städer i valrörelsen. Vi utbildade dem i så här, demokrati, jämställdhet, hur man skapar demokratiska möten, varför det är viktigt att rösta, hur man gör när man röstar och så vidare. Och sen så gick de här kvinnorna ut i sina etablerade sammanhang. För det här är liksom en nyckel i liksom vårt projekt här, är ju att det finns redan ett engagemang och det finns redan ett intresse för politik. För politik rör ju oss hela tiden i vardagen. Liksom. Och det är klart att alla är intresserade av politik. Alla kanske inte har benämnt att de är intresserade av politik, men de är ju det. Och på samma sätt så, liksom, så och de flesta personer har ju ett sammanhang. Man har kanske en förening som man går till, man kanske har en arbetsplats man går till, man kanske har en familj, man kanske har en vänkrets. Alltså, de flesta människor har ett sammanhang. Och det som var viktigt som vi tog fasta på, som var nyckeln i det här projektet, tycker jag i alla fall, är ju att vi har sagt att så här, de här kvinnorna har sammanhang. Vi vill ge dem verktyg för att omvandla det som redan är deras engagemang till politiskt deltagande. Och att de då, liksom vi på den här utbildningen som gav olika verktyg för så här, men det här som då ni nu diskuterar och är uppjagade över, det kan ni rikta till delaktighet. Det kan ni göra om till liksom, här kan ni starta en förening kring de här frågorna, eller ni kan starta en studiecirkel och lära er mer. Ni kan gå och rösta, ni kan peppa era grannar att gå och rösta och så vidare och så vidare. Och att de då efter den här utbildningen gick ut till sina olika sammanhang och höll olika aktiviteter. Så det var liksom kontentan av det arbetet. Och i vanliga fall som sagt så brukar inte Sveriges kvinnor då bedriva den här typen av individbaserade aktioner eller projekt. Men i det här fallet så var det så himla viktigt tyckte vi. Just för att så här, men valdeltagande är en indikation om ett socialt eller politiskt utanförskap. Det är en indikation om ett missnöje, en okunskap, men alla de här olika sakerna. Och att det liksom måste vi vet ju också att samtidigt att de här kvinnorna är superengagerade och har en massa åsikter och kan göra vårt samhälle så mycket bättre.
Precis.
Och det vi ville göra med det här projektet var ju att så här, från olika håll, både då från gräsrotshåll, från de här kvinnorna själva, men också via liksom påverkansarbete liksom gentemot riksdag, regering och så. För att där kan man också säga, när man jobbar med ett sånt här projekt så har man de här kvinnorna i ryggen hela tiden. Och det är så himla skönt och viktigt att säga så här, det här måste ni ändra på. XX politiker för att så här, det här är någonting som vi möter på när vi träffar den här målgruppen. Eller igår när vi såg och pratade om de här sakerna så sa vi att det här saknas. Nu är det er uppgift att se till så att det förändras. Alltså så vidare.
Kvinnorna som deltar då, ambassadörerna, vad var deras upplevelse och återkoppling utifrån de verktyg de fick med sig?
Men jag upplever liksom att en jätteintressant grej som hände var att under utbildningarna så hade vi hade 4 eller 5 utbildningar, så det var ganska många utbildningar. Och under alla de här utbildningarna så gick vi igenom så här siffror om hur ojämställt det är i Sverige. Och det här var ju då för att liksom ge dem lite kött på benen om så här, varför är det viktigt att prata om jämställdhetsfrågan, eller liksom, så här ser det ut, det här kan ni diskutera vidare och så vidare. Och jag som är van vid att florera i liksom eller feministkretsar, då, där är ju inte folk förvånade av de här siffrorna. Alltså, många är så här, och då är det som att man bara så passerar förbi dem. Att man bara, ja, så här är det och så här många mer timmar jobbar kvinnor obetalt hemma, så här många utsätts för våld, nervösa och så vidare. Och här var det som att så här, ja men det är klart att man visste det, men att det framförallt skapade så mycket diskussion.
Mm-hmm.
Alltså att det var det som fick, alltså vi fick slut på tid för att man bara så här måste få prata om det här.
Mm.
Det är så himla, och så här, det var inte som att så här, folk var förvånade, utan snarare att man bara vill diskutera det.
Mm.
Och hur det är hemma och hur man vet att folk har i deras närhet. Och vi pratade om hur vidrigt det var och hur ska man förändra det och, ja, och så där. Och det tycker jag var så himla inspirerande.
Mm.
För det är ju exakt det som har varit för en tes. Att såhär, jämställdhet, det driver engagemanget.
Mm.
Och engagemanget krävs för demokratisk delaktighet.
Mm.
Och att såhär, det var exakt det som hände också. Att såhär, det var det som var det brinnande ämnet. Vi pratade om demokrati och så här ramverk utför demokrati typ, och det var så här, ja, måttligt intresse. Men så här kom vi till de här frågorna som rörde ojämställdhet, och då var det som att det var liksom, ja men alltså stor energi tillförsel kan man säga.
Vad härligt.
Mm.
Och jag tänker att jag håller med dig lite där, om jag bara går in på, ja men hur ser det ut och hur fungerar det demokratiska systemet, kan ju vara otroligt torrt och tråkigt, men just att få kunskapen, att veta så här kan jag göra för att faktiskt skapa förändring då i den här frågan som jag brinner för.
Mm.
Så det där lilla tråkiga strukturella behövs ju så mycket för att det ska kunna verkligen bli någon, ja men, fart i och verkligen bli handling av det hela, tänker jag.
Men exakt, jag tror liksom att, ja men som när, det är också någonting som vi skriver om i handboken, men jag tror att man ofta har, när man tänker att vi ska öka valdeltagandet, att man som tar fasta på att det är så här, ja men det handlar om att folk inte vet hur man gör när man röstar, att det måste vara det, eller så här, att folk inte förstår att ens röst betyder någonting i vårt demokratisystem, alltså att det är som det som är hindret. Men jag tror att det som snarare är så att man inte tror att det som man själv engageras av och brinner för, att det liksom finns på agendan eller går att påverka kring. Så här, att det är nog den maktlösheten snarare, tror jag, som är. Så det är inte alltid kopplat till huruvida man vet hur man gör.
Ja, just det.
Som är som det avgörande.
Och har ni sett någon skillnad nu då? Nu har ju valet varit. Blev det någon skillnad?
Ja, men det blev det faktiskt.
Vad kul.
Ja, alltså det känns liksom så himla häftigt, tycker jag. För det var någonting som vi kände var så himla svårt att såklart mäta och så vidare. Men att som vi var oroliga för vi tänkte hela tiden liksom, det är så viktigt det här med att skapa, liksom, att stötta det här engagemanget. För det var ju också en tes, att det här engagemanget behöver finnas där för att man ska rösta, till exempel. Att man kan inte så här, stå utanför vallokalerna och så här, trycka och säga, hej, visste du att det är val idag? Gå in. Utan, så här, utan man kommer ta reda på när det är val.
Mm.
Om man känner så här, jag måste förändra det här. Och då var vi så här, lite oroliga för att, så här, att det förloppet skulle liksom, ta för lång tid. Att, så här, att valet skulle hinna liksom, vara innan man tog reda på när valet var. Nu berättade vi såklart när valet var. Men då kände jag att, att det var liksom lite tveksamt. Men det som var så himla himla kul då var ju att valdeltagandet ökade jättemånga av de områdena som vi hade haft aktiviteter i. Och att så här, jag gjorde som en liten sak på valnatten, alltså natten till måndagen. Satt jag på ett tåg upp till Stockholm för att jag skulle vara med i någon så här panel och liksom var snabbt tvungen att kolla upp lite siffror kring det här. Och gjorde ett stickprov på så här fem olika ställen, alltså fem valdistrikt där jag vet att vi har haft aktiviteter. Och i alla dem hade valdeltagandet ökat från mellan så här 2-10%. Och det tyckte jag var så himla häftigt.
Ja. Gud vad roligt.
Mm.
Och verkligen kunna se att ja, men det jag har gjort har faktiskt redan nu skapat förändring och kommer naturligtvis att leva kvar och fortsätta skapa förändring.
Exakt. Och exakt det som du säger då. För det tror jag också så här, att om man då väljer den andra metoden, att stå utanför vallokalen och säga så här, hej, det är val idag, varsågod och kom in. Då tror jag att det kanske slutar där dagen efter. När man säger, nu var jag inne och kryssar på den där lapp och stoppar något kuvert. Så här. Det är säkert jättebra. Alltså, så här, det tror jag så här, är mycket kortsiktigt, mer kortsiktigt arbete. Och jag tror att för att det ska bli det här liksom den här demokratiska delaktigheten, för det är ju det handlar om. Och det är ju någonting som pågår hela tiden. Alltså det är ju någonting som vi gör hela tiden. Alltså nu i våra samtal, när vi så här pratar om olika artiklar och nyhetsinslag på stan, när vi delar olika saker på Facebook, eller när vi startar en förening. Alltså alla de här liksom, det finns så himla många nivåer av demokratisk delaktighet, och alla de här är det. Jag tror att ja, men det här liksom engagemangsdrivna arbetet som då vi har fokuserat på, tror jag är liksom, mycket mer hållbart sätt att jobba med demokratisk delaktighet. Och det är också någonting som vi lyfter i det här metodmaterialet som jag beskriver nu. Mm. Alltså vi tänker liksom att vi har såklart modifierat vår metod, eller man kan säga, så att den är anpassad till kommunerna och deras arbete. Men kommunerna organiserar ju det på olika sätt, men oftast kanske det finns någon som jobbar demokratifrämjande, eller kanske jobbar med civila samhället, eller rent av jobbar med att öka valdeltagandet. Inför det här valet så var det jättemånga kommuner som jobbade med det. Men också finns ju en del jämställdhetsstrateger och personer som jobbar med det. Och det är en av våra grundteser när vi då skriver det här metodmaterialet, är ju att jämställdhet är ju en förutsättning för demokrati. Vi kan inte prata om demokrati, vi kan inte säga att vi vill jobba för demokrati utan att så här jobba aktivt för att uppnå jämställdhet. Mm. Och det är ju som en del av det här att vi vill då jobba. Man måste tänka kring det när man jobbar med demokratiutveckling i kommunerna till exempel.
Och just det här demokratiska samtalet tycker ju också vi i Svenska Lottakåren är så otroligt viktigt, just för att vi måste ju försvara demokratin hela tiden. Det går ju inte bara att gå till val vart fjärde år och liksom lägga en röst, utan det, precis som du säger, det handlar om så mycket, mycket mer. Och jag tänker nu att de som sitter och lyssnar på det här och liksom blir lite inspirerade, ja, men jag har ju faktiskt en fråga som driver mig. Mm. Vad är ditt tips till dem? Att hur ska de liksom förverkliga och ta den vidare?
Ja, men jag tycker ju som jag nämnde liksom i början också, att man kan engagera sig i någon av våra medlemsföreningar. Vi har ju som sagt 49 stycken med olika, inom olika sfärer, och där skulle man kunna engagera sig. Man kan liksom såklart också starta en ny förening om man vill, och också där engagera sig och bli medlemmar hos oss till exempel. Men det finns ju jättemånga olika sätt att engagera sig. Det kan ju vara att man ses för några stycken som tycker samma sak och skriver en insändare eller en debattartikel. Eller det kan ju vara på så många olika nivåer. Jag tycker att alltså personligen att det är viktigt att lite ibland komma ihåg att även så här högt uppsatta personer som så här politiker och personer i så här riksdag och regering, att de på samma sätt som en själv också, så här, alltså att de också är människor och att de också går att påverka, och att, så här, att man inte ska tänka att det där är för stort, eller de läser inte mitt mejl, liksom, utan det gör de. Kanske inte på samma sätt som på vi, eller som oss, men det tycker jag personligen.
Men vi uppmanar naturligtvis alla att engagera sig, det är ju någonstans där vi vill, eller för att hålla demokratin levande.
Exakt.
Helt enkelt.
Ja, verkligen. Och det är liksom så himla, himla viktigt, alltså det tror jag man tar för givet så här, i Sverige, där man har ett liksom en lång historia av föreningsliv och liksom olika engagemang, sätt att engagera sig på, så tror jag att man tar det för givet lite grann. Att så här, ja men nu finns det nya former att engagera sig på, men så här, nu har jag startat ett Instagramkonto, och det är också ett jättebra sätt att engagera sig på. Jag menar bara att så här, det är inte heller fel att gå tillbaka till de här gamla föreningsformerna också, för det finns också ett demokratiskt värde i dem. För man lär sig också så här, gud vad jag låter som en så här, ja, men en gammal tant som såhär, hur ska alla sätta sig och göra stadgar? Det är någonting med att såhär, föreningsformen är demokratisk från grunden. Och det är någonting som jag tycker är så himla viktigt såhär, och som försvinner. Alltså mycket av de här så viktiga grejerna som finns i föreningsformen. För det finns ett metalärande i föreningsformen. För där tvingas man att leva efter demokratiska riktlinjer. Det blir som en ytterligare nivå av så här demokratiskt lärande. Vad handlar en demokrati om? Och det tror jag är så här, det tror jag föreningen liksom hjälper jättemycket i att förstå. Men det är också för att jag är lite stadganörd.
Ja, men det är som du säger.
Fräscht.
Vi har ju en lång tradition av folkbildning i Sverige. Just där liksom medborgarna verkligen har engagerat sig och hjälpt varandra att lära sig och fört det demokratiska samtalet, så att säga. Så att, ja, hoppas vi att lyssnarna tar till sig, engagerar sig och helt enkelt för den demokratiska traditionen vidare. Men Malpuri, tack så jättemycket att du var med i Lottapodden, och så ser vi fram emot lanseringen av metodboken helt enkelt.
Tack för att jag fick vara med.
Jämställdhet är en förutsättning för demokrati, sa Malpuri. Och jag håller med, för om vi ska ha möjlighet att påverka vårt samhälle till det bättre, så behöver vi ju faktiskt alla ha en tro på att det blir bättre om alla, oavsett kön, har lika tillgång till makt, påverkan och delaktighet. Och så tycker jag det är så viktigt det som projektet faktiskt fokuserade på, det här att det finns ett engagemang redan. Och att deltagarna bara behövde verktyg för att förstå hur de ska ta tillvara det engagemanget. Och om du inte redan har gjort det, så uppmanar jag dig att fundera över vad som driver dig och hitta ett sätt att engagera dig. För vi kan alla vara med och skapa förändring. Länk till mer information relaterad till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du på lottapodden.se/55, alltså siffrorna 55. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 29 november. Och det är årsdagen av lanseringen av uppropet Ge vakt och bit ihop. Det som var MeToo-rörelsens upprop för kvinnor som arbetade eller hade arbetat i Försvarsmakten. Och då får du möta Hanna Ljungvaljes som berättar om vad som hänt sedan dess.
Och den fjärde av de här, eller det fanns 4 områden. Och den fjärde av de här områdena som man presenterade för försvarsutskottet då för 18 år sedan. Det var att förändra kulturen. Men 18 år senare så visar det sig att de här strukturella åtgärderna som vi hade hoppats på, alltså vi, myndigheterna hade hoppats på skulle hjälpa, inte räckte. Utan man tappade möjligheten eller förmågan att förändra kulturen med hjälp enbart av dem. Så att det ska man komma ihåg, att det var mycket, det var en stor del av att kraften blev så stor i Ge vakt och bit ihop, just för att vi som skrev under det såg, och många andra också som inte skrev under, såg att det fanns en diskrepans mellan myndighetens vilja att ha genomfört en förändring och den verklighet som vi levde i.
För att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!